Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, Bagge, då var det dags för andra avsnittet.
Yes!
5 maj, onsdag, sitter vi här och spelar in och det har väl gått exakt en vecka sedan vi spelade in förra avsnittet.
Jättekul. Händelserik vecka har det varit också.
Det har det varit. Vi kan väl börja med att säga tack för den enorma feedbacken vi har fått. Otroligt kul. Både liksom antalet lyssningar och folk som har hört av sig. Och folk skriver och mejlar och sådär. Så det värmer ju jättemycket. Verkligen otroligt. Roligt.
Kanonstart får man säga.
Ja, det får man säga. Vi är superglada. Du, det blev ju lite bäs.
Ja, det blev ju det som vi var inne på i förra veckan. Det gick ju stundtals väldigt fort, inte minst i igår eftermiddag, tisdag, får man säga. Vi började väl lite med att Yellen var ute och prata om att man kanske någon gång borde höja räntan för att inte overheata ekonomin. Snappades upp av lite marknadsaktörer. Det sålde på, vi bröt lite viktiga motstånd både i Europa och i USA. Men under natten, ja, så har hon ju liksom kommit på att det där var inte så bra att säga.
Och
men frågan
är det inte bara storytelling?
Jo,
jag menar, signalerna kom ju redan förra veckan.
Nej, så är det. Absolut.
Och jag menar, det roliga är ju att räntor faktiskt har ju gått ner i den här risk-off rörelsen.
Ja.
Så,
grann i alla fall.
Ja. Ja. Det får man ändå säga sen förra veckan att räntorna har kommit ner om jag kollar på amerikanska tioåringen.
Ja.
Men vad är det, är det några nivåer vi kan väl, för det är lite, vi studsar upp här lite. Men det är väl några nivåer på kort sikt som du fokuserar på i OMX. Visst är det så?
Ja, jag tror ju så här att efter en sån skarp neddag vi hade igår, det var hög omsättning också, det var ingen smygbäs direkt, det var över 30 miljarder omsatt i Sverige, vilket man får se som högt. Vi har en studs idag, kanske lite större än vad jag hade räknat med då, men en hel del aktier var ju ner kraftigt igår, en hel del småsparare favorit var ju ner mellan 5 och 7-8%, så att det är klart att det kommer en bra studs generellt. Vi har S&P bröt ner under den här som vi pratade om förra veckan, 41,67, vilket var förra veckans lägsta i terminen. Och det fick lite extra säljflöden där initialt igår, ungefär lagom till vi stängde i Europa då. Sen studsade det ju som det brukar göra, höll jag på att säga, men under kvällen i USA.
Ja, där måste ändå notera där. Dow stänger på plus igår, medan Nasdaq är...
Ja, det är starkt.
Och jag tycker att oavsett hur länge den här nedgången liksom kommer vara, så ska man ju... Det är ju de här tecknen vi måste plocka upp.
Absolut.
Vad är det som handlas ner? Och liksom relativt, vad är det som håller ihop? Och
absolut.
Det är för mig väldigt tydligt att det är tillväxt och tech-grejerna, och framförallt som du säger, liksom, om man kommer ner lite i capsize och de här liksom super poppis-bolagen,
ja,
som har varit väldigt,
ja,
bra.
Exakt. Och många amerikanska tech-jättar också som har faktiskt sett ganska markanta nedgångar på slutet här. Nej, men så den nivån, nu är vi över den igen. Den blir ju viktig att bevaka igen. Jag tror ju att den här studsen vi är inne i idag, det vill säga onsdag, tror jag kommer ebba ut, om det blir redan idag eller imorgon. Och sen att vi har ett nytt test på nedsidan i nästa vecka. Får se lite hur långt det tar oss. Worst case, så bryts ju gårdagens lägsta nivåer. Och vi borde väl i så fall ha en botten på, om man pratar OMX då, svenska börsen, runt det här 50 dagars glidande medelvärde. Det ligger på 21,70, kanske 21,50 worst case någonstans. Och det skulle också samspela med USA då, som man bör kolla på den här 4110-nivån, som är ett viktigt stöd där. Bryts den så borde vi kunna ha en nedgång även där mot 50 dagar, så det ligger strax över 4000-nivån då. Det skulle jag i så fall laborera, som vi pratade om förra veckan, vi skulle ha en ABC-rekyl in i juni, till midsommar någonstans där. Och i så fall bör vi, nu är vi inne i den här A-vågen med en potentiell botten i den då i nästa vecka, såvida vi inte såg den redan igår, men jag ska komma in på lite varför jag inte tror det. Och och att vi sen ska ha en studs upp i mitt i maj, kanske emot optionslösen, vi har det 21 maj upp till runt dagens nivåer igen. En ganska bra studs som vi nu får vidare nedgång i nästa vecka, kommer det bli ett par procent upp då. Och sen att vi har en avslutande sell-off ganska skarpt då på in mot midsommar då. Framförallt svag juni då. Mm. Det är väl så gameplan ser ut och jag tycker inte i dagsläget finns någon anledning att ändra den. Det var inte en dags nedgång höll jag på att säga som vi la ut korten för förra avsnittet.
Stämmer bra.
Och den som vill lyssna in på lite våra längre virus här kan vi rekommendera att lyssna på avsnitt 1.
Mm. Men jag tror liksom mycket av det du säger, det låter ju fullt rimligt i det här, om vi nu ska ha det här whipsaw så liksom året eller som jag pratade sist om. Det som jag ändå liksom måste slå fast är att om vi tittar nu på till exempel QQQ eller XLK eller Nasdaq, så ser det då ser det faktiskt inte bra ut alls. Går vi ännu längre ner i cap size, och kanske det är ännu mer populära. Det var två grejer vi pratade om sist, IPO, ETF, Renaissance och Green Energy. Det hamrar ju verkligen på lägsta nu. Mm. Det här kommer ju inte från ett all time high, utan det var ju redan ner 25-30% innan den här rörelsen då.
Mm.
Så några utav de här väldigt populära tillgångarna, de börjar ju se riktigt, riktigt, riktigt svaga ut då.
Mm.
Så jag tycker inte att det varit läget att vara kort kanske tech innan, men nu, alltså om inte QQQ tar tillbaka den där 336, så då är det nästa blankning i min bok som jag lägger på.
Mm, intressant.
Några av de förändringarna som jag gjorde förra veckan då, om du kommer ihåg, kortade high yield, tog in lång dollar mot SEK, plockade av mycket av aktieexponeringen och framförallt stängde helt short volatilitet. Och det var ju skönt.
Det var ju bra efter gårdagens volatilitet.
Kan man lugnt säga. Och det är där väl... det är där man vill se liksom effekterna av den här riskspridningen. Jag tror ju att det här året kommer vara extremt viktigt att vara aktiv. Jag tror att det kommer vara extremt frustrerande att vara liksom long only eller buy and hold och sitta på händerna eller sitta still i båten.
Ja, speciellt om du får då det här nedstället in i sommaren.
Så är det. Och det har liksom redan kostat att köra på 2020 års modell, var övertiltad mot tillväxt och tech. Du har redan tappat många procent i relativ performance. Mm. Och ska vi nu dessutom börja få lite nedgångar, då kommer nog det gapet då öka då.
Mm.
Så jag tycker att det är såna här dagar som igår när det säljer på, det är då man ser var de svaga händerna verkligen är då.
Ja, nej, men så är det. Och nej, jag hade ju själv min bästa dag på ett år i min privata tradinglåda.
Det är ju roligt.
Fantastiskt.
Ja, fantastiskt kul.
Ja, jag stängde faktiskt det mesta mot stängningen där, för jag tänkte att det kunde studsa upp lite grann. Så att,
ja, men det gjorde du ju.
Sikta på att ta om det vart det lider här när jag kände att det började toppa ut.
Jag tror, jag tittade på några sektorer igår. Vilka var det som drabbades då? Jo, men vi har tech, vi har communications, consumer discretionary. Men tittar vi på till exempel finans och material och energi, så var det i princip oförändrat då, till och med plus. Så återigen, vi får liksom bevisen. Jag vet att du hade ju kollat lite på healthcare, va? I Europa.
Ja, och den där, om man sätter den healthcare-sektorn i relation till Stock 600 då, i någon form av spreadgraf, då... Det man får ut då är ju att det känns egentligen som en stor bottenformation generellt i hälsovård. Och det där vi har ju det omvända om man tittar på cykliska delen som vi vinner på förra gången. Så att folk börjar nog fundera lite på att positionera sig mer mot den defensiva sidan, vilket också faktiskt har varit de aktier och sektorer som har gått relativt bäst under senaste månaden också, när börsen har stått mer eller mindre still här nu under hela april. Så att det har ju faktiskt betalat sig riktigt bra. Vi har ju haft många svenska verkstadsbolag exempelvis som har redan nu är ner 10-15% från highs. Medan du har typ ett AstraZeneca eller liknande som är upp under samma period.
Så att det... Jag såg även en annan liten defensiv sektor, Consumer Staples. Det var ju en ratio som vi pratade om sist och den där har faktiskt börjat studsa ganska bra. Just Consumer Staples mot S&P 500, Spider. Så också en sån liten risk-off-signal då. Får vi se hur långt den där tar sig uppåt. Något annat som jag tycker är lite oroväckande. Sentiment är ju väldigt svårt, men vid extremer så är det väldigt användbart. Och något jag noterar är att kortsiktiga spekulanter i DAX, och då är det framförallt retail som jag tittar på. Tittar på ett par olika retailmäklare. Varför det är intressant, det är för att jag tycker det är dels en tidshorisont där många är överleverade, kanske för mycket hävstång och för lite pengar på kontot, och det dras mycket stoppar och mycket liksom margin calls. Där får man ofta liksom en ganska bra kortsiktig vy av vad som händer om man kollar på sentimentet. Och egentligen hela den här uppgången under våren så har det ju varit övervikt blankade positioner. Det har varit från 60% upp till 80%. Men nu de senaste dagarna, senaste veckan, så har det där börjat vända om ganska mycket. Och nu såg jag igår, när det var som värst i dippen, så var över 75% långa. Och det är en jäkla förändring i sentimentet. Att man är så, de här kortsiktiga som oftast brukar åka på stryk är så snabba in och köpa dippen, och så många har gjort det redan. Och det är efter ganska ändå relativt, liksom, vi är ju inte ner 10% ännu.
Nej, så är det.
Och då när argumenten kommer, eller man säger liksom, men nu kan det inte gå ner mer, eller när ska det vända, liksom, om det är så nu redan och 75% redan är långa, hur blir det då om vi har 2, 3, 4, 5% ner till då?
Ja, det är väl därför den här veckans lägsta då, vill säga gårdagens lägsta nivåer både i DAXen och i OMX blir av vikt då kommande dagar.
Jag tror det.
Jag tror att en del stoppar det under.
Ja, och jag tror många sitter och kollar på den där feta trendlinjen från april 2020 i veckografen. Trendlinjer är all ära, men jag tror att stöd och motstånd, det är det viktigaste ändå någonstans. Så det brukar vara en klassisk grej att man sitter och tittar på en längre trendlinje, och så ser man liksom att det börjar studsa i veckografen för att sen stänga på veckan, och kanske vi får en riktigt, riktigt grisig stängning under där, och då tror jag att då har vi ju en hel del mer nedsida i det korta då. Så den håller jag också koll på.
Att säga, men förmodligen blir det väl kanske inte maj som är bärmånaden, om man säger så, utan det blir lite senare. Juni eller...
Jag vågar inte göra det kolet. Jag tycker av någon anledning, när man börjar titta på extremnivåer, oavsett om det är uppe eller nere, så går det alltid fortare än vad man tror när det väl börjar röra på sig. Så vi kan lika gärna ha liksom DAX på 14 000 ganska snabbt.
Nej, och det jag tycker man ska titta på för både europeisk del men även amerikansk och svensk, det är ju för vi kommer inte ha någon större nedgång på indexnivå så länge bankerna håller emot så pass bra. Och vi ser det i Europa, vi går upp idag och tangerar förra veckans mer eller mindre högsta nivåer. Däremot så börjar vi få en mindre divergens i veckografen där, vilket kan tyda på att köpintresset eller momentumet börjar ebbas ut.
Är det här europeiska banker?
Europeiska banker, ja, precis. Och detsamma om man tittar på S&P Value Index då, som heter SVX. Så har vi även där en brant stigande kilformation på indexet sedan i oktober förra året. De där brukar inte vara speciellt hållbara generellt på sikt. Utan det laddar för en rörelse, och vi börjar se lite negativa divergenser i DAX-grafen där, alltså att momentum börjar avta, också en sån här varningssignal. Och när man ser den här typen av, nu ska man ju komma ihåg att liksom en hel del som du pratade om, Nils, här, de stängde ju, value-index stängde ju upp igår. Så att ingen svaghet än så, men under huven börjar man se lite svaghet, och väger man in den bilden i det större perspektivet, så tror inte jag att liksom, nedgången är klar den vi såg igår och de senaste dagarna, utan faktum är att den i mångt och mycket i USA har ju inte börjat än på många sektorer.
Jag håller helt med.
Så att det är en liten sån där som ändå tycker jag spelar in i att vi bör ha mer risk-off in i sommaren. Generellt. Så jag tror att man kan vara fortsatt liksom försiktig och inte köpa, såvida man inte är väldigt kortsiktig trader. Det är ju klart det är roligt att köpa gårdagens stängning och få 1,8% upp idag. Det är en stark rörelse uppåt.
Så är det.
Men hittills under dagen är det på ganska svaga volymer, utan det är mer gårdagens översålda läge som tas igen en del av dem.
Men det hade väl varit väldigt mycket bank som hade köpts här i Sverige, va? Du hade ju tittat på lite...
Ja, hur de institutionella flödena har gått de sista 3 månaderna kan vara intressant att se. Och då är det här är då svenska aktiefonder då, generellt. Och det man har köpt de sista 3 månaderna, det är bank generellt, det är defensives, det är SEB Investor, Astra, Essity, Sagax, Nordea ligger på topp där, medan man då har sålt en del av förra årets stora vinnare Sinch ligger högst upp på vad man har allokerat ner. Så har sett störst utflöden de sista 3 månaderna, vilket man också ser i kursen. Den är ner runt 28-29% nu på sen toppnivåer. Men också generellt cykliskt. Andra bolag som kommer upp högt på den här listan är ABB, Sandvik, Volvo, SKF. Mm. Så att det är, och det ser man också i kursen. Swedbank kommer upp på den här listan också, vilket är intressant om man ser att SEB är ju den aktien som har köpts mest av sista 3 månaderna från det institutionella hållet, medan Swedbank är en av de som har sålts mest då.
Mm.
Så det är lite intrasektorspel där, och det ser man också i kursen. SEB är uppe och printar på all time high, och det kan man ju inte säga att Swedbank är. Har ju varit riktigt svag sista tiden, så det syns ju i kursen också var flödena går.
Och det känns ju, du tog Sinch som exempel, ett annat exempel var ju Kambi som både du och jag blev tillfrågade här kring på Twitter.
Just det.
Och det var väl ett par dagar sedan, och det är lite samma scenario där. Nu handlar inte jag single stocks överhuvudtaget, men det är ju alltid intressant, och jag vet att det var så här i våras också, att när man har hållit en sån här aktie och det har gått väldigt bra, och sen liksom börjar man fråga efter när nedgången, eller när det börjar komma lite nedgångar, var är de tekniska nivåerna och så vidare.
Mm.
Och man kanske inte tittar på det annars, då vet man att då börjar ju den crowden bli ganska stressad. Och nu bröt vi ner under 420 spänn här igår. Det såg inte alls starkt ut. Veckografen ser jättetoppig ut. Månadsgrafen ser jättetoppig ut. Så att om frustrationen redan är här på Kambi, vad händer om vi är 20, 30, 40 kronor längre ner då?
Mm. Nej, det är en intressant reflektion. Helt klart, det såg man ju nu sista dagarna. Marknaden är ju mer nervös generellt än vad den ju sken av, om man bara tittar på en del headline-index.
Mm.
Jag kollade på CTA, alltså Commodity Trading Advisors, som är datastyrda egentligen.
Det är ju ett segment som är så otroligt stort, trendföljande strategier, ja. CTAs, alltså de förvaltar ju så enormt mycket pengar, och de är ju helt prisbaserade ofta, mer eller mindre sofistikerade, och de får väldigt, väldigt ofta samma signaler. Då.
Ja.
Eftersom att signal-edgen i en CTA ligger ofta inte i när du köper och säljer, utan det ligger i positionshanteringen och risk management då, snarare. Och liksom mjölka ut så mycket av de trenderna man är i.
Exakt.
Så att det där segmentet som förvaltar så otroligt mycket pengar får signaler på väldigt liknande ställen. Så därför så kan man också ganska klart hitta liksom punkter i marknaden när de där ska vända om. Och nu kommer vi från en period där det har gått bra på börsen, och då ligger de överexponerade mot aktier. Och jag misstänker att det är någonting kring
det där. Det var lite det jag skulle komma till. Ja. Men där har vi, om man tittar på de stora amerikanska bankernas modeller, så ligger alla de här trendförande strategierna då all in, och riktigt all in också. Vi har kollar på Nomuras sentimentindex, den är uppe på 99,2% percentilen, vilket är liksom historiskt mega högt. Och tittar man, när vi är så pass stretchat i sentiment och med CTA-positionering, så har avkastningen de kommande 3 månader för S&P varit minus 2,1% och de följande 6 månader varit minus 4.
Det är ju en så kallad turtle soup.
Ja.
Det vill säga de gamla turtle tradersarna som var trendföljande när de får signalen. Det var ganska kul. Vi hade exakt en sån signal 30 oktober i höstas fast på nedsidan. Då hade CTAs gått ganska kort. Och då fick du verkligen den där motrörelsen då.
Ja.
Och då ska ju det vända om alla de där volymerna och då går det väldigt, väldigt snabbt åt andra hållet då.
Ja, och därför är det också viktigt att i marknaden generellt hålla koll på volatiliteten och främst då VIX-index som är volatiliteten på S&P. Därför att det är volatiliteten som styr mycket av de här väldigt riskmodellerna, hur mycket exponering de får ta i sina böcker. Vi såg ju det här sista flödet in i CTAs när vi bröt ner genom den här 20-nivån på VIXen tidigare under vintern här. Men just nivån 20 på VIX, då, nu är vi på 18,5, vi var uppe över 20 igår. Men när vi ser en ökad volla i marknaden så kommer det en deleveraging från många av de här modellerna ut då. Vilket gör att skulle vi ha ett brott över 20 igen här i närtid, exempelvis säg fredagens jobbrapport som kommer nu i slutet av den här veckan, om den är väldigt stark så kan marknaden börja prisa in att Yellens ord faktiskt låg någonting i. Just 20-nivån är väldigt, det är både stöd och motstånd en viktig nivå sedan det här året och även tillbaka längre bak i tiden också. Men då kommer vi se, får vi en mer eller mindre etablering över 20 kommande dagar, då kommer vi se en fortsatt deleveraging och jag tror ju att där någonstans på ytterligare 3-4-5% ner på börsen, då ska man ju vara kortsiktig köpare för en studs då in mot mitten av maj då.
Den VIX-inputen, det är ju inte bara CTAs trendföljande utan det är även hela risk parity-komplexet som är ytterligare ett gigantiskt förvaltningskomplex som också är som ökar. Så fort vollen sjunker så ökar man leveragen och så fort den ökar så minskar man den. Så det blir ganska... Det är stora volymer in och ut.
Ja.
På ganska små förändringar i VIX.
Ja,
faktiskt.
Nej, sorry. Ni som följer mig på Twitter vet ju att jag brukar ha en overlay mot alltså om man tittar botten 2009 i mars och så jämför man det med botten i mars 2020.
För att jämföra mönstret.
Jämföra mönstret och också är ju då två tillfällen där Fed gick mer eller mindre all in. Så att det är det som gör att det kan vara relevant att jämföra. Och vi har, de där följer varandra väldigt väl. Vi ser också, man kan göra liknande på MSCI World. Följer vi också varandra väldigt väl. Och då när vi är lite över 12 månader in i den här rörelsen som vi faktiskt ser nu då. Vi är inne på snart 14 månader, men 13,5 i alla fall. Så under 2010 så toppade sen börsen ur kortsiktigt då i det här fallet då i början, mitten av maj. Så det stämmer ganska väl då med den här rörelsen. Då. Och då är det så fall att vi ska ha det första riktiga downtestet då i den här marknaden.
Ja, men jag köper det till 100%. Det var
in
ju,
i sommaren då.
Det var ju något jag sa förra avsnittet just 2004-2010. Det vill säga åren efter en långsiktig botten tenderar att vara väldigt choppy och sidledes och väldigt frustrerande om man är buy and hold då. Så att Det köper jag absolut. Det är mycket som tyder på att det är den marknaden jag kommer få. Du frågade mig förra gången om jag tror att vi inte gör några nya indextoppar och jag tror att det kommer en köp liksom, det är klart att det kommer finnas en uppsida på en större dipp in mot juni, men jag är inte alls säker på att vi ska upp och göra en ny topp.
Nej, men det är alltid... glädjande att jag är mer bullish än vad du är i den frågan.
Ja. Men det är ju tid så horisonter återigen. Jag tror ju att det öppnas upp efter det här året, tror jag att det kan bli en väldigt stark marknad.
Ja, just det.
Inte som det har sett
där
ut.
Där skiljer vi oss. Ja.
Kanske. Men, ja. Men det återstår ju att se. Det jag alltid försöker säga mig själv är att inte räkna för många steg framåt heller då. så att man håller sig öppen.
Ja, och sen om man ska nämna, det är ju väldigt mycket, i maj kommer ju väldigt mycket artiklar om säsongsmönster generellt, där sälja med en go away och så vidare. Och det ligger ju någonting i det där, därför att många jagar ju utdelningar, rapporter och så vidare, och nu kommer vi in i en period då med nästa, ja, utdelningarna kommer ju inte, några klipps ju av i höst, men sen det är ju ett år kvar till nästa utdelningsperiod. Vi kommer in i ett kvartal nu fram till juli, där vi inte har så mycket rapporter att gå på nu när rapportperioden ebbar ut. Aktier är ju en vintersport generellt. Det är ju november till april som historiskt är den absolut starkaste börsperioden. Och det där kan man ju bygga en väldigt, jag har det i min egna tjänstepensionslösning, en väldigt, väldigt enkel strategi. Köper all in aktiefonder 1 november och sen under mitten, slut av april så säljer det och går i korträntefonder.
Spännande.
Otroligt simpel strategi. Ja. Men jag tänker att med 25-30 år kvar till pension innan man får lyfta det där. Just eftersom det styr till, just i den här lösningen styr till fonder också, inte enskilda aktier då, så tror jag att det mönstret kommande, sen är inte alla år det är rätt, men över tid så tror jag att du kommer ha en överavkastning på det sättet.
Jag tror att säsongsmönster för mig, det mest, alltså de starkaste signalerna jag kan dra av det är när man ser avvikelser från det historiska säsongsmönstret. Vad menar jag med det? Jo, till exempel då att förra året egentligen, ja, men från sommaren fram till oktober ska ju vara dåligt, som vi just pratade. Det ska vara en ganska dålig period. Trots det så var ju alltså mycket av det jag tittade på faktiskt plus under den perioden.
Mm.
Inte allt, men mycket.
Mm.
Och det var ju saker som har varit riktigt dåligt innan. Så att marknaden inte var ner och att saker som har varit dåligt innan, att det faktiskt var liksom på noll eller till och med plus under de här historiskt dåliga månaderna, det gav mig ytterligare liksom köp konfidens in i slutet av oktober, november.
Mm, mm.
För då har du ändå avvikit från det historiska mönstret. Så det, ja, och då sen när det bra mönstret ska komma, då, ja, och då såg vi hur det gick sen. Det blev ju superbullish. Så att det är verkligen något jag skulle hålla fram. Det kan vi säga nu också, att skulle vi se att vi inte handlar svagt här, då måste man ju ta det som ett underliggande tecken att det är en enorm köpstyrka i marknaden.
Ja, det kan man ju kasta in som en passus. Alltså, tittar man på cykelanalyser och så vidare, så ska vi ha en cykelbotten i Europa i slutet, mitten av juni, och en liten större botten i USA bortåt mitten, slutet av augusti. Men det är klart, skulle vi stå i en lång sidlänges marknad nu fram till juni, för att sektorrotationen ändå håller uppe och vi får inte det här släppet som vi laborerar med här i podden, så kommer jag kommer ändå vara köpare i juni.
Vi har ju inget facit. Vi kan göra prognoser, men någonstans...
Nej, då hade man ju suttit på Bahamas med en laptop och inte suttit här och svettat.
Exakt. Vissa blir frustrerade när jag påtalar återigen här. Nu har jag en graf på skärmen framför oss som bara tittar på årets performance när det gäller energi, finans och tech. Och det är en väldigt stor outperformance redan, och det har gått ett par månader. Har man inte ställt om liksom portföljen från i höstas när bevisen började komma, nu har det gått ytterligare 4 månader. Man måste nog ställa sig frågan, när tar jag ett beslut om att förändra exponeringen? Man kan sitta still i båten, man kan vara passiv, man kan låta det här rulla över. Men det finns ingenting som nu pekar på att det här bara är en kortsiktig liksom rotation. Återigen, vi ser fler bevis.
Mm.
För varje månad ser vi fler bevis. Vi ser, nu såg vi commodity index stänga på en ny högsta på månadsbasis. Jag sitter här och kollar på tips versus treasuries, 7-åriga och 10-åriga, och då är det alltså inflationsskyddade bonds mot vanliga bonds. Och den relationen bryter nu över ett 6-7-årigt motstånd.
Mm.
Så även de som ska vara de smartaste i rummet, räntetradersarna, de bettar på inflation. Råvarumarknaden bettar på inflation. Aktiemarknaden ser vi tydligt vad det är som presterar bäst. Så återigen, det har gått ett tag. Man har tappat performance av och inte lyssna på de här signalerna. Men om det här är en långsiktig trend som vi pratade om sist. Om det är 3 år, 5 år eller 10 år som kommer, då måste man ju fortfarande då har man fortfarande massa möjlighet att börja skruva om det här då.
Ja, vi pratade om det förra gången, men hela 2021 och in i 2022 på 12 månaders sikt här bör helt klart vara ett value-år på börsen. Fortsatt. Och det var ju framförallt i Pfizer eller Moderna måndagen där den 9 november där det ställdes mot sin spets och långräntorna började gå, eller började, långräntorna i USA började faktiskt vända upp redan i augusti där, men tog ju, hela traden tog en väldigt fart där efter vaccinnyheterna i november och helt klart är det ju så att det value fortsatte gå starkt. OMX är bland de bästa indexen i världen, om inte det bästa indexet i världen i år. Förutom Mongoliet tror jag som är upp 100%, men det är nog ganska illikvitt skulle jag väl tro.
Och ganska råvarudrivet va?
Ganska råvarudrivet, ja exakt.
Det stämmer, och de här relationerna som vi har på skärmen här nu, jag menar small cap tillväxt fick aldrig ens någon studs. Det var mega cap och det var large cap, men nu roterade det där tillbaka ner och nu ser det ju återigen ut som att vi ska göra nya lägsta i de ratios. Till förmån för value mot tillväxt. Då.
Man kan ju också, eftersom vi ändå var inne på inflation, kan man ju se på den amerikanska rapportperioden, vilket också nu har, den är inte över, men det är väldigt många rapporter som har kommit. Och tittar man i de vd-orden och så vidare, så nämns ju ordet inflation 800% över mot vad man pratade om förra året. Så att det är en kvadruppel en 8 gånger högre mention av ordet inflation.
Mm.
Så att inflationsspöket, även om Powell säger att det är transitory, det kommer gå över, så är ju risken är ju att vi ser nu i siffrorna som kommer nu för april, maj, att de är så pass höga så att han i juni, vid FOMC-mötet i juni, börjar ändå låta lite skakig för att inflationen blir starkare än vad de själva trodde. Och kommer då börja annonsera lite vagt om att man kanske borde börja med en tapering vart det lider, typ i december. Man kommer ju köra en tapering, alltså en minskning av sin balansräkning, säkert en 18-24 månader innan man gör första räntehöjningen, så det är inte räntehöjningen i sig man ska liksom gå orolig för, men vi vet att alla tillgångspriser där ute styrs av centralbankens balansräkning, och det där är en sån där, just junimötet är ju en sån där som kan bli en extra trigger då för den här sista spiken ner då.
Det brukar vara lite konstig likviditet där under sommaren också.
Ja, det är med. Men det mötet blir ju den stora liksom key-eventet för risk markets kommande 2 månader.
Mm.
Helt klart. Nej, men ska vi sammanfattningsvis säga så här då för dagens avsnitt, att tror att det finns fördelar att vara fortsatt på den defensiva sektorn av börsen. Och det tror jag egentligen man kan vara totalt sett ända in i sommaren. Var lite försiktig än vad man varit tidigare. Kanske lite högre kassa än vad man har haft för att kunna utnyttja nedställ som vi exempelvis fick igår när många aktier var ner 7-8%. Då kan det vara kul att kunna öka på om man tror på den långsiktiga bilden i aktien. Sen att det finns risk för ytterligare nedsida på börserna in i nästa vecka då, som borde sätta någon form av kortsiktig tradingbotten då, för en studs in i andra, mitten, andra delen av maj då. och sen att vi bör absolut kunna ha en lite kraftigare sell-off då i juni.
Mm. Ja, men absolut. Ni får ju hålla koll som vanligt också på våra Twitter-kanaler, så kommer updates. Men jag vill, det är väl inte så mycket mer att säga. Jag planerar inte att göra några förändringar nu i allokeringen, så det är fortfarande de här skydden i portföljen på. De har tjänat pengar sedan förra veckan. Både långguld och tioåringen och att plocka bort kort volatilitet och plocka in lite dollar och sådär. Men jag tror fortfarande det är en whipsaw market. Jag tror inte vi får någon rak nedgång. Det blir inte som förra våren. Det är inget som tyder på det ännu i alla fall. Framförallt tycker jag man ska lyfta upp det här. Jag tjatar om det, jag vet, men titta på vad den relativa styrkan finns. Jag sitter och kollar nu. Olja handlar upp över 70. Bank ser liksom ändå starkt ut. Det är de där value tradesen. Det är där folk kommer in snabbt. Och de kommer åka på det om det ska rekylera ner. Men det är också de som får min stryk och kommer tillbaka snabbast. Då. Så det är fortfarande snart som jag tittar på. Fortfarande en bra tilt mot hela boomertraden. Och titta på till och med börja korta tech och Nasdaq här nu.
Mm. Mot det. Nej, för en stor skillnad från förra våren är ju att alla är ju mer eller mindre all in, och inte bara all in, med ganska hög leverage i systemet också. Så att den här stora fondinflödena som vi hade under hela förra året från botten, de har vi ju haft. Vilket öppnar upp för en 2-3 stökigare månader. Där det gäller att vara aktiv, och det är kul.
Fan, då avrundar vi så tycker jag.
Ja.
Andra podden. Tackar för det här.
Tack själv.
Har ni några frågor, funderingar, hör av er till oss så plockar vi upp det helt enkelt. Ha det gott. Tjena.